Alltså, men det är inte så långt då, så att alla på plats och utrymme att få säga sitt.
Du har stora krav nu.
Jag har stora krav. Okej. Okay. Vem står på tur att diskutera?
Jag tänkte vänta vi som har pratat.
Ja, ja.
Jag tycker så här att den socialdemokratin den ska se bort.
Vad, nu tar vi den här.
Jag tycker att det ska tillbaka till lagandan. Laget är vi. Det är vi. Inte de. Precis som ett fotbollslag. Det är vi som ska göra
nu
det,
han kan inte
hålla sig. Nej, det tog inte lång tid. Det enda jag tänkte säga, det är det här att det finns två delar. Ett, har vi tålamod? Och vad är det vi egentligen menar när vi säger att någonting annat ska hända? Och det är det att 1914 och allt det här, man samarbetar mellan socialdemokrater och liberaler för att införa rösträtten. Det var sammanfallande intressen, och han är inte samma intresse. Nu kanske det är en vänsterregering med tre olika partier som inte har samma intressen, men de har sammanfallande intressen. Och då lite grann, vad är det vi vill se? Och vad är det, och hur länge kan vi vänta för att vi kan känna att det här ändå inte går för långsamt? Eller att det går åt rätt håll?
Ja, lite luddig formulering då på en fråga, men alltså... välfärdssamhälle kontra ett generellt välfärdssamhälle.
Det var alltså Fredrik Strömqvist som var det Ulf Rudén för protokollets skull. Ska du svara på någon fråga, eller ska du ta fler frågor på en gång?
Hallå.
Det var någonting som hände där.
Jag tycker så fel. Det är väl symboliskt kanske. Alltså, jag brukar de flesta diskussionerna stödja mig på det jag hittar i arkiven. Och det här med laget och vi har ju också en intressant inkörsport till 80-talsdiskussionen. Men det som är själva bakgrunden idag är ju att de politiska partierna ser väldigt annorlunda ut, och hur ska man skapa den här vi? Och det som är väldigt tydligt under 80-talet, jag har skrivit böcker också om Metallindustriarbetarförbundet som ju hade Blomman som ordförande på 80-talet, och det finns ett genomgående tema i allting han säger, och det är att partiet lyssnar inte längre. Och går du in sen i partistyrelsens protokoll så kan man säga att också där uppe i den gruppen i partistyrelsen så har man väldigt svårt under 80-talet att uppfatta sig som ett vi. Det finns en del som säger att här sitter vi och diskuterar som om vi var överens, men egentligen är vi ju 6-7 partier som sitter här. Det är riksdagsgruppen och det är finansdepartementsgruppen och det är den kommunala gruppen och det är allt. Så det som hände under 80-talet var väl i hög utsträckning att det blev en motsättning, konflikter inom partiet och också mellan partiet och fackföreningsrörelsen. Stig Malm säger något intressant tycker jag, och det är att han säger så här när han sitter i partistyrelsen att den politik som regeringen för, den får vi se till att inte partiet för. Det är en fullständigt absurd ställningstagande, såvitt jag förstår. Men så långt hade det gått. Han tyckte att det finns ett socialdemokratisk regering som har en viss politik för sig. Men den kan aldrig bli partiets politik. Och det som också händer är ju att det blir också lite grann konflikter mellan vem är det som har makten över partiet. Vad betyder partikongressen och dess beslut egentligen? Där Ingvar Carlsson vid något tillfälle i partistyrelsen säger att ja, men vi är högsta beslutande organ mellan kongresserna, så vi kan väl köra över kongresserna hur vi vill. Och det är ju en helt ny tongång det här med att man så att säga inte längre har samma respekt för den politik som läggs fram utav kongressen. Så att det händer nog väldigt mycket där regeringsföreträdarna tycker att de blir uppbundna utav de beslut som medlemmarna fattar på en kongress. Och det är en ny typ av diskussion som aldrig har förts tidigare. Men i de här frågorna, både laget och vi och den sammanfallande intressena, så ligger, tycker jag, i grunden en mycket avgörande fråga. Och det är ju det här med vilka är vi? I bredare, alltså vilka är det som arbetarrörelsen ska företräda och vars intressen man ska driva? Alltså tidigt var det ganska klart att det inte bara var arbetarklassen som man sa, utan det var i hög utsträckning industriarbetarklassen som bar upp det socialdemokratiska partiet. Men den har ju förändrats väldigt mycket. Industrin i Sverige idag kanske består av 15% utav de som är anställda överhuvudtaget. Så att det är, och sen har vi många som står utanför arbetsmarknaden, vi har papperslösa i det här samhället. Så den diskussion som jag tror är viktig att föra, det är ju vilka är det egentligen som partiet, men också de fackliga organisationerna, ska representera och föra fram. Och där tror jag ju i hög utsträckning att en utgångspunkt måste ju vara, vad har man för sammanfallande intressen? Och då är man ju inne på, vad är det för krafter som är våra motståndare och som vi måste på något sätt försöka mota tillbaka lite grann till att börja med och sätta stopp för och så vidare. Det är den typen av diskussion som måste föras. Partistyrelsen på 80-talet igen, så säger man ju så här att vi har missat det här med samhällsanalys. Det är inte vi som sysslar med det längre. Utan det är andra krafter. Det är moderater och massa tankesmedier och sånt som är på höger. Men vi själva gör ingen analys. Och sen kan vi säga det att man gör en liten eftervalsanalys 1991. Och det är Anders Sundström som är i farten då. Han kommer då avrapportera det där till partistyrelsen. Och så säger han att det finns många idag i samhället som tycker att det finns en grupp där uppe och det finns en grupp, stor majoritet, där nere. Och då börjar man diskutera det där och folk säger, ja men vi stöder naturligtvis de där nere. Men då visar det sig att folk i allmänhet uppfattar det så att de som satt högt upp i partiledningen, i partistyrelsen, de tillhörde de där uppe och inte längre de där nere. Och det tycker jag är en ganska talande bild utav. Många i partistyrelsen väldigt överraskade att de plötsligt tillhörde liksom en elit i samhället som hade andra intressen än den stora majoriteten. Alltså välfärdssamhället, så jag tror ju fortfarande då på att man måste faktiskt hålla fast vid att välfärdssamhället växte fram inte bara i Sverige utan i hela Europa under efterkrigstiden. Men att det var stora skillnader mellan välfärdssamhället. Dels detta med att vi hade mycket mer som gick över som skattefinansiering, men också att vi hade en mer grundläggande idé om det här med universella rättigheter. Det vill säga att de här transfereringarna som vi hade i samhället, alltså barnbidrag och sådana saker, i hög utsträckning ska ges till alla. Sen hade vi ju för sig det här med inkomstbortfallstryggheten i många av de här försäkringssystemen. Men det var ändå så att tanken var att de flesta skulle vara inne. Det var inga sådana här grundtrygghetssystem som man hade i andra länder. Och det är ju en princip som man märker ju idag i diskussionen som pågår även delvis lite grann inom socialdemokratin. Att vi kanske kommer att ha svårt att finansiera den framtida offentliga sektorn, och vi kanske kommer i ett läge där vi ska acceptera att vi går tillbaka till grundtrygghet. Men själva tanken med att det var universella system, det var ju att alla också skulle acceptera och betala sin skatt, och att den vård och omsorg och skola som erbjuds av den offentliga sektorn skulle hålla en sån hög kvalitet. Så alla nöjde sig med detta och inte skaffade sig en massa privata försäkringar. Jag hörde en siffra häromdagen, men jag kommer inte ihåg den riktigt. Men det är alltså en stor grupp i samhället idag som har privata försäkringar för att de tycker att de inte riktigt får kanske den vård och omsorg. Det finns många fackliga organisationer som har försäkringar, avtalsförsäkringar på toppen av de statliga försäkringar, och det är ju en utveckling som småningom riskerar att rasera hela det här systemet. Så det som var ett slagord om den generella välfärden och sånt, det är väl också ett slagord som man måste börja damma av och se till.
Först en fråga där bara om förhållandet mellan fackföreningsrörelsen och partiet idag. Därför att man ser ändå att toppen inom LO, jag menar vi har haft några förlorade år med den tidigare ordföranden inom LO måste jag säga. Och nu har vi fått en ny ledning som jag tycker ändå är förhoppningsfull. Och jag kan se tendenser också till att Stefan Löfven också lutar sig något mot LO för att kanske motverka den här apparatsen som finns inom partiet. Hur slår på det?
Jag var med en gång och skrev en bok som heter Klass i rörelse som handlade om svensk arbetarrörelses utveckling i svensk samhällsomvandling som det hette. Och nu ska den ges ut i en ny utgåva och då fick jag till uppdrag att skriva om åren 2000 till 2014, alltså ett extra kapitel som vi inte hade täckt in tidigare. Och det var jävligt svårt tyckte jag, för att det var ju lätt att det blev en fruktansvärt mörk bild som man ger utav vad som har hänt kring från år 2000, millennieskiftet och fram till idag. Men så tänkte jag måste ju sluta med någonting positivt. Och det som man kan lägga fast där, det är väl att det möjligtvis håller på att hända någonting inom LO. Om man tittar på Vanja Lundby-Vedins ordförandeskapsperiod inom LO, så var det då ett LO som var helt underordnat partiet, fullständigt lojalt och passiviserat och sa ja och amen till allting, om man uttrycker sig väldigt brutalt. Det som finns idag är en tendens till att den här nya LO-ledningen försöker att göra någonting annat utav situationen. Och jag försöker peka på två punkter som jag tycker att LO ändå har försökt att åstadkomma någonting. Det är ju att man från LOs sida har börjat att driva det här kravet på full sysselsättning. Sen kan man ju diskutera vad det innebär, men alltså orden full sysselsättning har ju egentligen varit borta ifrån den politiska agendan under lång tid. Och nu driver man det ganska hårt, och det är väl till och med så att partiet ibland tillåter att de där uttrycket slinker in i det man säger. Alltså det här med att det är en grundläggande målsättning för arbetarrörelsen att slåss för den fulla sysselsättningen. Det andra som har varit viktigt där LO tillsammans med Vänsterpartiet har fört fram en ny diskussion, det gäller ju den offentliga sektorn där man har attackerat de här privata vinsterna. Och som har satt partiet ganska mycket på pottan, och där man försöker hitta massa konstiga lösningar för att hamna någonstans mitt emellan de här öppna slussarna helt för privata intressen och någonting annat. Men det är ändå en diskussion som har drivits fram, tycker jag, bland annat utav LO. Och det som jag tycker var en styrka under den svenska modellens glansdagar på 50- och 60-70-talet, det var ju att LO var, om man ska uttrycka det modernt, det var ju arbetarrörelsens tankesmedja. Alla de stora idéer som partiet har genomfört har ju egentligen haft sitt ursprung inom den fackliga rörelsen och de diskussioner som har förts där. Nu har ju tydligen ändå en viss ambition med att man åter ska ta lite initiativ och bli den här på. Man får samtidigt komma ihåg att LOs position på 50-talet var ungefär så att man organiserade 75-80% av de som var fackligt organiserade. Idag organiserar LO mindre än hälften utav de fackligt organiserade. SAK och TCO är alltså större än LO tillsammans. Och det är ju någonting som sätter gränser för vad LO kan göra. Men bara detta med att man för fram vissa traditionella frågor och gör dem till ett stort besvär för partiet, där tror jag LO ändå har börjat att gå lite grann in på en ny väg än vad man har gjort under de senaste decennierna. Så att kanske finns det ett visst hopp på den punkten, att relationerna inom arbetarrörelsen börjar kanske att ändras tillbaka till något utav vad det var tidigare.
Den här nya dagordningen som du tog fram också, att man måste ha en ny, så att säga, du har, kanske har ett annat ord där, men en ny politisk målsättning, nya frågeställningar för demokratin, och så att man har också kopplat till en samhällsanalys. För att det är det här som i stort sett saknas idag. Det är det här man måste ta tag i, så att man får en helt ny samhällsanalys av det här. För att jag tycker att det svävar på moln, den grund som man står på när man påstår olika saker och saker och ting faktiskt där. Det är skrämmande att det ser ut som det gör exempelvis i arbetslivet, och att människor är rädda, vågar inte öppna truten och så vidare. Det är en jättestor demokratifråga som jag ser det. Exempelvis.
Det finns ett annat tema. Är den på?
Ja.
Det finns ett annat tema i den avslutningskapitel som jag skrivit, och att det är en stor skillnad idag med arbetarrörelsen, det är att den har förlorat sin samhällskritiska uppdrag. Det som jag försöker lyfta fram där, det är ju att vi har fått en ny typ av arbetarlitteratur som kritiserar en hel del av vad som sker i det svenska samhället och ute på arbetsplatserna. Och som kanske kommer så småningom också ha en viss betydelse, tror jag. Den har vitaliserats. Men däremot så har ju partiet i väldigt hög utsträckning, som tidigare var väldigt stolt över att man var en samhällskritisk rörelse, gett upp mycket av detta. Det var ju också så att socialdemokratin under 50-, 60-, 70-talet hade nära relationer till forskningen ute på universitet och högskolor som genomlyste samhället på olika sätt. Och det var inte ekonomerna och deras jävla teorier då, utan det var sociologi och det var statsvetenskap, och kanske en och annan historiker lyssnade man också till. Men den typen av kontakter med en forskning som hela tiden försöker se vad som sker i samhället, den kontakten är bruten, tycker jag, i en väldigt hög utsträckning. Sen är jag en sån här lite, jag vet inte om man ska kalla det idealist, men jag har ju en uppfattning om att idéer om vart man vill komma inom 5-10 år har ganska stor betydelse för när det gäller hur en rörelse utvecklas och hur den kan mobilisera sina medlemmar och hur den kan få nya medlemmar att gå in i det här rörelsen. Jag har ett skräckexempel på det. När jag skrev om Kommunalarbetarförbundet så blev vi inbjudna till deras styrelse för att föra diskussioner, och vi lade då fram frågan, vi forskare, vad har ni för visioner om hur den offentliga sektorn kommer att se ut om en 10-15 år? Och det var alldeles dödstyst och folk smuttade på sitt kaffe, och sen efter ett tag så kom det igång en diskussion, och det man sa var att den stora vision vi har är väl egentligen att vi kan organisera de privata anställda lika bra som de offentligt anställda. Det fanns alltså ingen idé om hur den här offentliga sektorn, som man faktiskt helt dominerar, hur man skulle vilja att den utvecklades. Avslutningsvis kan jag säga att AKS, som ju är medarrangör till detta och som jag representerar, Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, vi är ju ute en årsbok varje år. Och årets årsbok är en sammanställning av artiklar av Ernst Wigforss. Och inför det där arbetet så satt jag och läste om väldigt mycket av det Wigforss har skrivit. Och det finns ju någonting hos Wigforss som är helt borttappat. Det är ju hela tiden en diskussion om vad är samhället på väg? Var ligger makten i samhället? Vad kan vi ha för realistiska målsättningar långsiktigt, och hur kan vi se till att dagens politik på något sätt går i en riktning så att det närmar sig det som vi långsiktigt vill, även om vi inte kan slå fast att det finns ett definitivt mål för det vi gör. Men vi måste hela tiden diskutera de här frågorna. Vart är vi på väg? Hur ser samhället ut? Vilka allianser kan vi ingå för att uppnå detta? Så det är genomgående i allt det han skriver. Han läser massa olika böcker från olika håll och reflekterar över detta. Och han är jävligt skicklig på att visa att det här, det borgerligheten för fram som frihet och liberalism och allt liksom, det är ganska innehållslöst egentligen. Och det finns ingen motsvarighet idag till Wigforss. Det är, tycker jag, någonting som är värt att tänka på. Nu finns det ju ett Wigforss-intresse, så vi får se vad det kan innebära så småningom. Men läs gärna Wigforss så får ni se vad som kunde hända inom rörelsen förr i tiden.
Jag tänkte att återvända lite till Fredriks fråga där med, och det hänger ihop lite med Wigforss där med att bygga allianser, vilka allianser och så vidare. Vi hade gemensamt då under rösträttstiden gemensamma intressen, fast vi hade olika intressen, men det sammanföll in när det gäller rösträttstiden. Och vi tog upp nu mellan de politiska partierna på det som kallas rödgröna partierna. Och hur man ser då fackföreningsrörelsen och olika konstellationer här framåt, och om man tittar ur ett Wigforss-perspektiv på att bygga allianser för framtiden och vad det är man vill åstadkomma och så vidare. Kan du utveckla det lite?
Alltså på den fackliga sidan så tror jag ju att det finns ju en diskussion om att vi långsiktigt inte kan ha tre huvudorganisationer kvar, utan att det måste bli ett närmande mellan dem. Det finns ju ett, på sätt och vis ett närmande mellan industriarbetarförbunden i Sverige och en del av tjänstemannaorganisationerna med industriavtalet och så vidare. Problemet med det där industriavtalet är väl på sätt och vis att det delvis är riktade mot andra LO-förbund. Men Rudolf Meidner, som jag har skrivit en del om, han hade ju den uppfattningen redan i början av 80-talet att ska man kunna värna den solidariska lönepolitiken så måste den så att säga hållas ihop och drivas fram utav flera organisationer än LO:s fackförbund. Och det är ju tydligt under 80-talet när vi får de här konflikterna kring den tredje vägens politik att TCO och SACO, de skiter fullständigt i den solidariska lönepolitiken, vilket ju också gör att partiet får väldiga problem med den här idén om att man ska hålla tillbaka löneutvecklingen på olika sätt. Sen var det något annat också. Alltså allianser, så tror jag. Man kan säga att socialdemokratin har ju en historia utav allianser, inte bara med andra rörelser utan också med delar utav kapitalet. Nu kan man väl säga då att den allians eller de sammanfallande intressen man tidigare hade ganska mycket också med storkapitalet i Sverige, den alliansen är inte längre möjlig, därför att storkapitalet är idag ett annat, internationaliserat, och har inte intresse utav en svensk modell, en svensk utveckling. Men det finns ju andra grupper inom, på kapitalets sida, andra typer av företag som man också skulle kunna tänka sig väl kanske ha vissa allianser med. Så jag tänker ju oftast på den här frågan om alltså tidigare allianser var ju mycket det här med att till exempel ASEA kunde utvecklas med hjälp av stöd från staten och så vidare, va? Industristöd och sånt. Men om vi tänker oss att vi står inför en situation där vi måste ställa om det här samhället. Vi måste utveckla en annan typ av teknik. Vi måste utveckla en annan typ av produkter helt enkelt för det framtida samhället. Annars går det åt helvete. Och det finns ju faktiskt en möjlighet, så vitt jag förstår, att man kanske från statens sida mer aktivt eller från socialdemokratin skulle försöka fånga upp de grupper som också innehåller företagare som faktiskt är intresserade av, och som också skulle, och det får man väl då acceptera, se det som möjligt att etablera en vinstgivande produktion på det här området. En slags statlig industripolitik som faktiskt är någon slags allians med de krafter i samhället som är intresserade av att lägga om samhällsutvecklingen i den riktningen som kommer att bli nödvändig framöver. Så Så det finns sådana här. Jag tycker alltså det som Wigforss hade en idé som jag tycker väl är lite mer svårsmält. Och det var ju det här med att om man tittar på de stora företagen, va? På 50- och 60-talet så hade vi aktieägarna, och de har vi inga gemensamma intressen med. Men de företagsledare som sitter i de här stora företagen, de har ett intresse av att det här företaget överlever långsiktigt. Med dem skulle vi kunna ha en slags allians. Det där har jag inte alltid riktigt trott på, för det är ungefär samma gubbar som är företagsledare och som har de här stora aktieposterna. Men alltså att resonera i den typen av termer, vad är det för grupper som egentligen har för närvarande och för den närmaste framtiden sammanfallande intressen med oss? Det tycker jag är en stor. Och inte så att säga begränsa den diskussionen till vilka politiska partier kan vi samarbeta med.
Annika, kanske en industripolitik för hållbar utveckling exempelvis.
Ja, det var väl tanken.
Jag har en fråga vad som inte kan betyda någonting för framtiden, men som jag har suttit och lyssnat på det här. Du sa före fikarasten att Palme fortfarande var en tänkare. Det ändras någonting i partistyrelsen när han försvann, så, och sen blev det en större vinsamhet av Europa. Samtidigt så finns det ju röster som säger till och med att Palmes idéer var slut, att han var slut, hans tid var slut när han mördades. Och då skulle jag vilja fråga dig, om han hade fått levt vidare, hade hans idéer då haft någon genklang så att han fortfarande hade kunnat styrt upp till en annan ställning än vad det blev med de här vilsna rösterna fick övertaget i partistyrelsen?
Ja, alltså det är väl flera. Alltså Palme är ju originell i partistyrelsen på det sättet att han mer än någon annan bär med sig partiets historia. Han ser det som händer idag i ljuset av partiets historia. Han går tillbaka och säger, vi gjorde så då, och vi har stått för det här med full sysselsättning, vi har stått för det här med en typ av välfärdsstat, och vi måste se till att politiken... Alltså han har en sån idé, och han har en djupare analys utav de krafter som försöker att förändra samhället. Han talar om att det här industrikapitalet som då använder sig utav SAF och så vidare, de är ute efter en stor samhällsförändring. Så han har det här vida perspektivet att vi är en rörelse som försöker åstadkomma något och försöker på något sätt ha historien med sig. Alltså det tycker jag är viktigt, bara det. Och det finns ju en grundläggande skillnad mellan Palme och Ingvar Carlsson. Det är ju Palme kallar sig för demokratisk socialist och Ingvar Carlsson kallar sig för socialdemokrat. Det kan man ju tycka, men det är ju jävligt symboliserande för den stora skillnaden mellan de här herrarna. Och alltså det är den typen av diskussion man för i partistyrelsen. Palme diskuterar hur kapitalismen håller på att utvecklas och vilka fascistiska krafter som kan komma fram. Om vi i Europa har 15-20% arbetslöshet, säger 10 år, säger Palme, då kanske vi står inför en fascistisk lösning. Det är alltså ett sätt hela tiden att ha det här vida perspektivet och försöka utifrån det definiera vad, som han säger, en reformistisk politik skulle innebära. Sen tror jag också Palme väldigt klart. Man kan säga att många säger att Palme stödde den tredje vägens politik, och det tror jag att man inte kommer ifrån. En del säger att han var trött och jävlig, han lämnade över det här till Fält. Han orkar inte sätta sig in i de här frågorna. Men samtidigt så finns det hos Palme och en del andra den här tanken om, nu har vi hamnat i en kris 1982 när vi kommer tillbaks. Vi kommer tillbaks till ett konkursbo. Vi har ett budgetunderskott som är för jävligt. Vi har en arbetslöshet som är hög. Vi måste lösa detta. När vi har löst det, tror Palme, så kan vi komma tillbaka till traditionell socialdemokratisk politik. Medan det finns de andra då som säger att nu kommer ett nytt skede. Nu måste vi ha en ny politik för framtiden. En avgörande fråga för Palme, det var ju också det här med privatisering. Det accepterar han aldrig. Han kommer tillbaks till detta ständigt och jämt. Vi kommer inte att tillåta privata intressen i den offentliga sektorn. Han får ju också den här konflikten med Kjell-Olof Feldt, som i någon slags samtalsbok med Bernt Ahlqvist börjar öppna dörrarna för att vi ska börja privatisera. Det gick inte för Palmes. Han sa som många andra, man kan inte tjäna pengar på människors behov av vård och omsorg och utbildning. Det är omöjligt. Och han hade ju den uppfattningen som också Erlander hade. Den offentliga sektorn i egen regi, det är ett sätt att långsiktigt omvandla samhället. Sen är ju frågan, skulle han ha orkat med det? Skulle han ha kunnat driva det? Det är väl mer tveksamt. Men det man också kan se, som Kjell Östberg lyssnade på häromdagen, som har skrivit om Palme. Han menar ju då att Palme sitter ju i regeringen och tvingas acceptera den tredje vägens politik. Men om man tittar på alla tal han håller ute i landet, så är det fortfarande den gamla retoriken. Sen kan man säga, vilka skulle Palme stödja sig på om han ville hålla fast i den gamla linjen? Och går vi tillbaka till 80-talet, så är ju det den fackliga rörelsen. Han skulle ha fått med sig den fackliga rörelsen, helt klart. För den är ju otroligt kritisk emot den tredje vägens politik. Så han hade ju på det sättet en maktbas. Han hade nog en maktbas, skulle jag säga, också inom SSU. Och han hade också en maktbas inom vissa delar av partiet. Göteborgarna är faktiskt jävligt radikala under den här tiden. När man lyssnar på deras inlägg på partistyrelsen. Så att det är möjligt, skulle jag kunna tänka mig, att i slutet av 80-talet, då det börjar braka loss felaktigt, va? Det som hamnade sen i stopppaket och sånt, så hade det varit möjligt att kanske delvis slå in på en annan politisk linje om Palma hade varit kvar. Men det är svårt att säga om det är så.
Fredrik först, sen Hans. Jag ska börja ett inlägg sen om arbetarrörelsens
uppskott. Jag ska hörs. Wigforss hade också en annan idé, eller det var, och det var kommunen, socialismen, som en del. Det vill säga, vissa saker kan ske på riksnivå och vissa saker kan ske på lägre nivå. För det handlar ju också om strategier idag. Vad kan man göra på lokal nivå? Vad kan man åstadkomma på lokal nivå? Om man jämför med, mycket av LOs utveckling har ju berott på att man har tittat på Norge. Norge har utvecklat en Trondheimsmodell som sen då ledde fram till en annan politik på från vänsterhåll i sig, som inte bara handlar om socialdemokratin, utan framförallt var ett initiativ från fackföreningsrörelsen. Och då kan man ju se liksom på, vad kan man åstadkomma på lokal nivå som är möjlig strategi också.
Jag kan ta de här frågeställningarna på en lokal på det, och så var det Hasse här som hade, jag har bara en fundering då med det här med Palme. Det känns ju som här att skjuta Palme, det var öppna slussarna det man vill.
Öppna slussarna då?
Jo. Ja, jag skulle också anknyta lite till Palme då. Jag tror att som är en jävligt spännande och jävligt motsägelsefull person alltså. Och bland annat så ett av hans inte negativa sidor, utan vill säga en av hans brister var, och som kanske finns hos många som är schyssta inom socialdemokratin, men de ser inte utöver den egna rörelsen. En av de sista mötena som Palme var på innan han blev skjuten var när han åkte ner och hjälpte till att slå ner de här jättesnälla vänstersossarna i Nässjö. De som bildade SAFE. Socialdemokrater för alternativ energipolitik, som sen kommer att bli solidaritet och arbete. De har ju suttit, de har haft en 20-30% i Nässjö ända till sista valet. Och då åkte han ner, alltså, och på något sätt så hade han då alltså en tro på att om partiorganisationer och de ledande anser att de här människorna är ska bekämpas, då får jag ställa upp och åka ner och göra det. Så det var ju bara några veckor innan han blev skjuten. Och det är där jag tror att vi måste börja tänka, alltså att när vi diskuterar vilka krafter som kan bli samhällsomvandlande i en positiv vänsterriktning i Sverige, så måste vi erkänna att de finns inom socialdemokratin, de finns inom vänsterpartiet, de finns i en massa obskyra vänstergrupper som jag själv tillhör, och de finns människor som är med i gemensam välfärd och överallt, va? Och att vi måste liksom över dessa gränser börja prata med varandra.
Ja, nu ska jag ta vidare.
Ja.
Nämligen så här, att nu finns ett arbete begått. Jag själv deltar på olika sätt för att skapa arbetarrörelse i högskolan. Jag ingår i en forskarutbildning inom SPARC, to the Swedish Participatory in Action Research Community, alltså en förening. Och vi bedriver vår egen forskarutbildning som heter deltagarbaserad aktionsforskning, naturligtvis, går inom ramen för demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser. Högsta beskyddande organ är Karl Petter Thorvarsson, som vi alla vet är LOs ordförande. Och det här forskarutbildningen genomför vi, men det finns också en annan gren inom det här samarbetet. Och det vill vi ha med dig, Lars Ekdahl. Det är nämligen att bygga upp en arbetarrörelsens högskola. Och det ska byggas väldigt mycket på en grund som jag själv har lagt. Det vill säga att man ska byggas lokalt, så att säga. Byggas genom just mötet mellan forskare och praktiker. På olika sätt, forskningscirklar och många andra former som det här kan byggas upp på. Så att, ja, det finns hopp om framtiden också även där. Och det är naturligtvis, det måste man kunna ha med olika krafter. En uppsats exempelvis, det var en journalist som skriver. Hon skriver just om mötet med journalisten och den man intervjuar, så att säga, med maktfrågan i den här frågan. Utifrån en deltagarbaserad aktionsforskningsperspektiv. Varsågod.
Jag rekommenderar. Alltså några ord till om Palme. Palme är svårfångad, det tycker jag, i väldigt hög utsträckning, som du säger. På något sätt så kan man ju säga, man kan sätta etiketten socialliberal på Palme på ett vis. Alltså, man får komma ihåg, tror jag, att Palme hade väldigt svårt bland annat med den ekonomiska demokratin, det vill säga med löntagarfonderna. Jag uppfattar det som att det här fackliga förslaget som lades fram, det kom så småningom att spelas bort av partiet och framförallt partiledningen. Olof Palme och Kjell-Olof Feldt kunde aldrig se detta som en socialdemokratisk politik. Palme säger bland annat att det här är en icke-reformistisk politik och så vidare. Det Palme inte kunde se i den diskussionen var ju att det fanns mer än två vägar att gå i framtiden. Antingen har man en brutal kapitalism eller så har man, som han sa, en brutal kommunism. Det som löntagarfondförslaget försökte göra, det var ju att hitta någonting mitt emellan som inte var ett förstatligande och så vidare. Men där, och han, för Palme var ju MBL. Det var ekonomisk demokrati. Det var alltså det tredje steget. Det som andra kallade för industriell demokrati. Alltså. Men det är också intressant med Palme. Man sitter nu på 80-talet och så säger han så här. Att när en av göteborgare då som poppar upp, han heter väl Sören Mannheimer, och säger att vi måste ju erkänna här i partistyrelsen att det vi gör nu med den tredje vägens politik, det är att vi för en politik på kapitalismens villkor på ett helt annat sätt än tidigare. Det är ingenting att hymla om, vi gör det. Vi försöker att använda de kapitalistiska krafterna för att få igång sysselsättning. Vi låter dem få sina vinster och så får de förhoppningsvis investera. Och vi för, säger han då, en icke-socialdemokratisk politik. Det där gör Palme jävligt upprörd. Han har ett långt jävla anförande där han säger att kapitalism är det värsta jag vet. Det åstadkommer arbetslöshet. Vi har 35 miljoner arbetslösa i Europa, säger han. Det åstadkommer sociala klyftor i samhället, fattigdom. Vi ska inte tala om vad som sker i tredje världen, säger han. Kapitalismen är ett system för förtryck. Jag kommer aldrig att acceptera kapitalismen som socialt, ekonomiskt och kulturellt system, säger Palme. Jag är för blandekonomi. Och med det menar han då att han är för någon slags marknadsekonomi, men att det finns starka motkrafter. Samtidigt som han säger detta så för ju partiet en politik som leder till mycket av det han kritiserar. Sociala klyftor i samhället och så vidare. Så han på det sättet så blir man, alltså vad menar Karl egentligen? Och där tror jag det här på 80-talet visar det med att han uppfattar 80-talspolitiken som kanske ett nödvändigt parentes. Sen skulle man på något sätt komma tillbaka. Men som sagt, han är väldigt svårgripbar på vad han egentligen menar. Han är lite i en annan tankevärld, måste jag kunna säga. Alltså, han har också den här idén tidigare om i det här blandekonomiska samhället så har vi olika sfärer. Vi har en offentlig sfär som vi själva politiker bestämmer över, och sen har vi en privat sfär som vi politiker ganska bra kan styra. Det är alltså den kapitalistiska sfären i samhället, säger han. Och då säger Meiner då i samma diskussion, ja, men man måste utgå från att vi sammantaget lever i ett kapitalistiskt samhälle. Men för det är klart att det här med att man flyttar fram positionen och man inskränker marknaden. Men den offentliga sektorn i 1970-talets Sverige, den fanns ju faktiskt i ett kapitalistiskt samhälle. Man kan inte, tycker jag, på det sättet säga att halva samhället är något annat och andra halvan är kapitalistiskt. Så där tycker jag också att han är svårtolkad. Men han är intressant just därför. Och han är intressant på det sättet att när han gör inlägg i partistyrelsen så måste de ju andra säga någonting. Alltså han driver fram diskussion. De måste markera sin ståndpunkt. Ungefär när kommunisterna på 60-talet ställde sig upp på metallskongresser och talade om vad de tyckte, så livade det upp diskussionen ganska mycket. Därför att sossarna måste då definiera sig. Kommunsocialismen. Ja, alltså det som jag tyckte var intressant att läsa en gång i tiden var en avhandling som handlade om kommunerna på 30- och 40-talet i Sverige. Då hade socialdemokratin en tanke redan då om att mycket av välfärdsstaten skulle byggas ut på kommunal nivå. Och man hade några ansvariga uppe i partiet som hade, så att säga, var ett nav för det här, så de kommunalpolitiker som satt ute i landet, de kunde vända sig till det här gänget och diskutera hur ska vi nu göra när vi ska få fart på bostadsbyggandet och när vi ska göra det. Det fanns en slags, det fanns ett kommunalt handlingsprogram som man försökte följa, och den här socialismen som man eftersträvade, den skulle ju i hög utsträckning genomföras på kommunal nivå. Sen om man tittar på de senaste decennierna så tror jag att det finns ju vissa personer inom partiet som väldigt hårt står för att mycket ska läggas över på den kommunala nivån. Och en av dem som har drivit det väldigt hårt är Ingvar Carlsson. Han har den uppfattningen. Det är han som ligger bakom att vi får en kommunalisering av skolan med hjälp av Göran Persson så småningom. Att vi ska föra ner det här så mycket som möjligt. Men det är ju, det är ju ett sätt att säga att vi vill komma så långt så att kommunerna ska få fatta beslut. Men vad ska hända ute i kommunerna? Det är ju där som jag tycker att den socialdemokratiska diskussionen börjar att sliva lite grann. Och man kommer så småningom in på en diskussion även på 80-talet om hur ska vi kunna stärka politikerna i förhållande till tjänstemännen. För det som händer i kommunerna är ju att det, vi får färre och färre kommuner, de blir större och större, det blir mer och mer tjänstemän. Och det är tjänstemännen som är kontinuiteten i kommunerna, det är de som känner till kommunens utveckling. Och politikerna blir i händerna på tjänstemännen. Hur ska man lösa det problemet? Och då kommer det till gång en viss diskussion om någon slags medborgarinflytande ute i kommunerna. Och den diskussionen tror jag inte kommer så långt helt enkelt. Alltså att det är oerhört svårt för partiet att komma fram till vad innebär det egentligen att medborgarna själva ska vara någon slags kraft i kommunen och kunna, så att säga, vara en motkraft till tjänstemännen och sånt. Och det är en intressant diskussion, men jag tycker inte att man kommer. Bosse Holmberg tillsätts ju också som minister, och det är han som ska se till att det blir full fart på kommunerna. Men där tror jag att det är liksom svårigheter, och när man sen glider in på den här valfrihetsdiskussionen så uppfattar det som att man har ganska lite alternativ till privatisering. Alltså, det är det som blir lösningen. Jag snackar mycket, men jag ska se en utveckling här på 80-talet till. Jag är jävla fasta. Men om man tittar på 80-talet så kanske det är ingen som ställer sig upp i partistyrelsen och säger hurra, nu ska vi privatisera den offentliga sektorn. Så går det inte till. Utan det som händer är att man har en ekonomisk kris. Man måste skära ner i budgeten för att klara budgetunderskottet. Man måste då se till att strypa de kommunala resurserna bland annat. Och det innebär att de här som representerar kommunerna i partistyrelsen, de kommer och säger så här: ja, men om ni stryper resurserna i kommunerna så att vi inte har en tillräckligt bra budget för att klara till exempel socialbidragen som beror på den här stora arbetslösheten, vad fan ska vi göra då? Ja, vad gör man? Man säljer ut sina kommunala resurser, tillgångar. Man säljer ut bostadsbeståndet, man säljer ut hamnar. Man börjar att sälja ut de resurser som finns i kommunerna och som har drivits i kommunal regi för att få budgeten ihop. Det börjar att glida iväg. Sen kommer någon och säger så här: ja, vi har ju försökt att fixa lite grann i budgeten genom att lägga ut brandkåren på privata intressen. Och det har mött jävla massa motstånd från facket och sånt, men vi har ändå gjort det, och det vi ska se, vi kommer att tjäna 250 000 på det här i vår kommun. Det är rätt mycket pengar. Och så säger han så här, den här killen, att om det visar sig att det här inte fungerar, ja, då tar vi naturligtvis tillbaks det här.
Du får gå ut från sidan där.
Ja, ja.
I egen regi. Och det tycker jag är ganska naivt. Därför att om man öppnar dörren för ett privat kapital i kommunerna som tar över mer och mer verksamhet, så kan man inte bara ändå säga okej, grabbar, nu får ni inte vara med längre, utan nu ska vi ta tillbaks det här. Men det alltså glider iväg. Först säger man att vi sitter i en ekonomisk situation, vi klarar inte att vi måste sälja ut grejer, precis som staten säljer ut en massa saker under den här tiden. Och sen börjar man lite lätt med privatisering, och så småningom sitter man i en situation där man har öppnat dörrarna för privatisering. Och jag tror ju att den utveckling som har blivit i Sverige, den extremt långa privatiseringen, så långt som den har gått i Sverige, det finns inget annat land i världen där privatiseringen har gått så långt. Det var ingen jävel som trodde att det skulle gå så här långt. Inte ens borgerligheten. Och nu har man fått massa problem. Alltså det har funnits en tanke om att man skulle kunna till viss del. Kommunal fattade på 1996 igång ett beslut om att vi ska tillåta privatisering i kommunerna till 20%. 80% av verksamheten i kommunerna ska ligga kvar i egen regi. Ja, det kan man ju säga, men hur fan ska man genomföra det? Vad är det för strategi som ligger bakom någonting sånt? Man får en sten och börjar rulla, och den rullar fortfarande, eller snöboll snarare, och den blir större och större och rullar fortfarande, och så småningom så kontrollerar man inte. Så det finns inget klart beslut om nu ska vi privatisera, utan det glider iväg, och så småningom så behärskar man inte längre den här situationen.
Arbetarrörelsens högskola.
Ja. Det låter ju trevligt, och det är ju en idé som har poppat upp då och då. Jag är ju väldigt förtjust i det här löntagarfondsförslaget. Man blir ju lätt förtjust i en person man skriver om som Rudolf Meidner. Och han hade faktiskt en tanke om att om vi får löntagarfonder, så de här fonderna som vi inrättar, de kommer ju innehålla aktier. Och de här aktierna som ligger i de där fonderna, de får naturligtvis utdelning precis som andra aktiefonder. Och då var frågan, vad ska vi göra med de här fondutdelningarna, aktieutdelningarna? Och då var en tanke att man kan investera med företaget. Men en tanke som Meidner förde fram, det var ju att man skulle satsa på en slags demokratisering och kulturell vitalisering av fackföreningsrörelsen. Och framförallt så skulle man på kunskapsområdet bygga upp en motkraft till den statliga och privata, ska jag säga, monopolet på kunskapsbildning i samhället. Man skulle inrätta ett fackligt universitet eller högskola där man framförallt skulle diskutera vad är det som sker ute i arbetslivet och utveckla idéer om ett annat sätt att organisera arbetet och så vidare. Det var hans idé. Men han menade också att en stor del av pengarna skulle kunna gå till teaterverksamhet, till läsecirklar och så vidare. Alltså. Och hans grundläggande tanke var att vi har två stora maktmonopol i samhället. Det var ju grundtanken bakom hela fondförslaget. Vi har ett statligt monopol på vissa områden, vi har ett privat monopol. Om vi genomför löntagarfonderna så ska vi inte stärka det statliga. Om vi nu begränsar det privata så ska vi inte stärka det statliga. Utan fackföreningsrörelsen ska bli en tredje kraft i samhället. Och för att kunna bli det och kunna använda sin maktposition ute i företagen så måste också fackföreningsrörelsen ha en egen kunskapsutveckling. För han menade ju att det är ju faktiskt så att värderingarna styr ju det man forskar om och det man diskuterar och de förslag man kommer fram. Så det är klart att om det här kan bli någonting liknande det Meiner hade tänkt sig så får man väl tycka. Alltså det som jag sa tidigare också, det behövs en mötesplats för folk från som är intresserade i fackföreningsrörelsen, kanske också olika partier och forskare. Vi tycker vi forskare som är ganska fast vid att det vi gör borde vara intressant för arbetarrörelsen, och vi tror också att ska det bli någon ordning på det här samhället så är det arbetarrörelsen som måste gå i spetsen för det, och vi vill gärna ha en dialog med arbetarrörelsen. Och kan man då skapa en arena för ett utbyte, en diskussion mellan oss där våra, en del av våra idéer kan bli underlag för en diskussion, men där också vi som forskare får impulser till vad vi ska forska om. Det är alltså en dubbelt utbyte. Det är inte en ensidig dialog, utan det är någonting som går åt båda hållen. Det tycker vi är oerhört viktigt, istället för att vi blir isolerade och sitter där ute på universitetet och får massa ändå, möta massa dumma idéer hela tiden. Det är svårt att, så att säga, hålla styr på sin egen forskning i ett sånt läge. Vi behöver kontakter utåt och till de krafter i samhället som vi vill föra en dialog. Så okej, kör igång med det.
Ja, jag går alltså den delen inom den här forskarutbildningen som har sin grund i Rune folkhögskola, Rune, ja, det är skolan Rune, och deras utvecklingshämtningar. Och jag har en kollega från Rune som är med i den här forskarutbildningen, och det är också folkhögskoledelen. Men det här är en grundtank hos oss, att man måste bygga upp något alternativ till just det här statliga, och precis som du säger alltså. Så att jag har pratat om dig och redan med dig här i sammanhanget på något sätt. Jag kommer faktiskt skriva om min nästa uppsats, det arbete vi gjorde om arbetets marknad och arbetsmarknadens institutioner. Och du har också tagit upp den träff jag hade med dig om det här med Rick Meidner och fulla sysselsättning. Så att det får bli på det spåret.
Alltså jag, det är ju lätt i en sån här diskussion att man ser att ungefär på den där tavlan där det är ganska mörkt. Men jag tror att man ska vara medveten om också att man kan titta lite till vänster och solen skiner och allting sånt. Alltså jag tror att man, i det läge som arbetarrörelsen befinner sig idag, så tror jag att det är viktigt att också se att det finns en hel del idéer och faktiskt saker och ting som har gjorts i historien som man ska försöka komma tillbaka till och diskutera värdet utav. Alltså vi behöver inte börja om från scratch. Nu är det tyvärr så att det här socialdemokratiska partiet har börjat att kalla sig för framtidspartiet, och man har deklarerat ganska klart att vi inte är så intresserade av historien. Det här är då ett parti som långt in på 70-80-talet var jävligt stolt över sin egen historia. Jag kan bara ta ett litet exempel på det här. Vi AKS:ar har en del konstiga idéer för oss, och vi har nu satt upp en minnestavla på Sveavägen 68 där partihögkvarteret ligger, som visar att det var i det hus som låg där tidigare som partiet bildades 1889, det vill säga på påskafton i år så var det 125 år sedan dess. Partiet har varit fullständigt ointresserat av detta, inte bidragit med en krona, inte bidragit med någon som vill hålla något tal och allting sånt. Man säger att nu ser vi bara framåt och vi skiter i historien. Det tror vi är en ganska farlig linje. För att man måste ju också tänka på att vi har haft rätt mycket kollegor i arbetarrörelsen som faktiskt har gjort någonting jävligt bra. Och varför ska vi inte lära oss en del av de erfarenheterna? Men vi måste, tror jag, framför allt, och där slutar mitt kapitel i den här klassrörelsen, vi måste börja diskutera vad är det för samhälle som vi lever i. Vad är det för typ av kapitalism som vi lever i? Och vilken typ av handlingsutrymme finns det idag för arbetarrörelsen och för den här demokratin som rörelsen kämpade så mycket för kring 1917 och som finns beskrivet i den här rapporten? Det är den typen av stora frågor vi måste föra, tror jag, utifrån den historia som vi har bakom oss.
Ja. Fredrik.
Just det här med finansieringen av ett sånt här projekt, så undrar jag bara, finns det några som är fortfarande är med i LO som är med, alltså som är med i av oss här, som kan till exempel engagera sig i facket utifrån LO-kongresser? Därför att i Tyskland så har man infört det från IG Metall att när det gäller arvodering på de som är i IG Metall går till studieverksamheten. Och det skulle lika gärna kunna vara ett förslag som LO-kongressen skulle ta för att starta en sån här projekt. Helt enkelt att de arvodering som man får för att man sitter i olika typer av nämnder som representanter på LO skulle kunna gå, så att man inte får ut det själv, utan att istället skulle gå till just att bygga upp en sån här arbetarhögskola. Det är fullt möjligt att genomföra en sån sak. Alltså, man ska inte misströsta, utan det handlar om att sätta de olika idéerna mot varandra. Och så får man moraliskt väga vad vi tycker att vi vill göra i framtiden.
Ja, det är väl ett bra förslag att vi går tänker vidare på. Vi hade ju så här, hur ska vi gå vidare som sista punkt på dagordningen? Vi har passerat tiden därför, så att jag tänkte att vi skulle avsluta här, och det var ju också en bra avrundning du hade här med att det finns en framtid. Vi började i 1800-talet och kom fram till 1917, men kom väldigt snabbt fram till vad som hände, vad har hänt de senaste 50 åren också. Och det är väl det vi skulle göra. Vi skulle prata om hur vi går vidare, och det är där vi har hamnat till slut, va? Att det kanske gäller att titta på vilka allianser vi kan bygga, hur vi kan, alla vi som vill förändra samhället, hur vi kan jobba tillsammans och vad vi kan jobba med och hur vi kan mobilisera, hur vi kan kanske nyttja vårt medlemskap till exempel i olika, jag är själv med i transport, va? Att man utnyttjar det till att föra fram just sådana här idéer och skriva kanske motioner till kongresser och så vidare också. Men att vi går vidare. Och vi kommer ju ha flera sådana här seminarier när vi får fram mer material. Och det är ju meningen att det ska mynna ut i hur man ska kunna använda just historien för att gå vidare. Ja, med det vill jag avsluta dagens möte och tacka alla som har kommit hit för att sätta upp på de frågor ni har ställt och så vidare. Tack så mycket för mig.
Och tack till Lars. Ja.